Hej, Thomas Sjöberg här. En av journalisterna bakom Under ytan. Att granska makten kan ge en många fiender, det vet jag. För att vi ska kunna fortsätta granska de historier som finns under ytan ger vi dig möjligheten att stötta oss genom att bli medlem av Under ytan Plus för 39 kronor i månaden. Då kan du förhandslyssna på hela serien direkt utan reklam, samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Välkommen till ännu ett extra avsnitt av En perfekt storm, den okända historien om andra skandalen. Vi har också Dick Sundevall med oss via länk den här gången. Välkommen till dig också.
Ja, tack.
Ja, vi har ju båda legat sjuka i förkylning och hosta, liksom halva Sverige verkar ha gjort. Så det är därför vi inte sitter tillsammans idag. Men vi hoppas att det här ska gå bra. För vi ska nu fortsätta vår granskning av Högsta domstolens beslut att inte bevilja Alexander Ernstberg resning. Och Dick, du har ju hittat ett intressant spår som inte är helt obetydligt när man ska bedöma det beslutet. Kan du säga någonting? Vi kommer återkomma till det i slutet av avsnittet, men kan du säga någonting om det redan nu, vad det är du har upptäckt för någonting? Det handlar ju om ett av justitieråden.
Man är tre justitieråd som ska besluta om det här. Ett av dem kan med fog ifrågasätta som inte hon är jävig.
Vill du säga något mer om det nu eller ska vi återkomma till det lite senare?
Ja, vi kan återkomma till det senare mer detaljerat.
Ja, men vi gör det. I förra avsnittet så sökte vi ju svaret på varför Högsta domstolen avslog Ernstbergs ansökan om resning. Och det där beskedet, det var ju minst sagt förvånande, eller snarare motiveringen till beslutet. För så här skriver Högsta domstolen: Alexander Ernstberg har som grund för sin ansökan åberopat bland annat att ett vittne har lämnat osanna uppgifter. Det är emellertid inte visat att vittnet i fråga lämnat någon osann uppgift som kan ha antas inverkat på utgången. Inte heller på grund av det som Alexander Ernstberg i övrigt anfört finns det skäl för resning. Högsta domstolen avslår resningsansökningen. Och där är det slut på citat. Och det här är ju en ganska häpnadsväckande formulering, för att Högsta domstolen menar alltså att även om vi har att göra med ett ljugande vittne, så har det han eventuellt ljugit om inte spelat någon roll för utgången av målet. Vilket vi i förra avsnittet visade helt fel. För i sina domskäl hänvisar hovrätten till just vad det ljugande vittnet sagt i tingsrätten och till det förfalskade dokumentet. Just det som ju ligger till grund för hovrättens dom. Och Ernstbergs advokat Percy Bratt är lika undrande. Och så här sa han i Sveriges Radio direkt efter Högsta domstolens beslut. Och vi lyssnar på ett klipp från Ekoredaktionen.
Vi hör Ernstbergs advokat Percy Bratt.
Ja, vi har visat att ett centralt vittne lämnat osanna uppgifter. Högsta domstolen anför att de här osanna uppgifterna inte kan antas ha påverkat utgången i hovrätten. Och något som vi har svårt att förstå med hänsyn till att hovrätten så tydligt åberopat osanna uppgifterna till stöd för sin fällande dom. Och det här är självklart en stor besvikelse för vår klient.
Ja, så där lät det alltså när Alexander Ernstbergs advokat Percy Bratt kommenterade beslutet då att inte bevilja hans klient resning. Och vi kan väl säga så här att Högsta domstolen är verkligen ingen öppen bok. För det kan vara väldigt svårt att få domstolen att ytterligare motivera sina beslut utöver det som möjligen sägs i ett pressmeddelande. Och i förra avsnittet så gjorde vi försök att nå åtminstone ett av de här justitieråden. Och till slut så fick vi faktiskt tag på ett av dem, Margareta Brattström. Och vi bad henne utveckla den fåordiga motiveringen till beslutet att neka Alexander Ernstberg resning. Jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det låter när jag får tag på Margareta Brattström.
Ja, men hej, Thomas Sjöberg heter jag. Jag är journalist. Hallå? Ja, fint. Jo, jag söker det med anledning av att jag gör en podcast som heter Under ytan. Förlåt. Och vi har tidigare granskat andra fallet. Och nu skulle jag vilja, om du har möjlighet nu, att svara på lite frågor beträffande det beslut som ni fattade i Högsta domstolen att inte bevilja Alexander Ernstberg resning.
Och vi kommunicerar ju genom det skriftliga beslutet, och det är ju det som vi har fattat.
Jo, jag förstår det, men det är precis den kommunikationen som vi inte riktigt förstår, därför att ni skriver ju att det här vittnet då som försvaret menar har inte har berättat sanningen i tingsrätten och kan ha använt sig av ett förfalskat dokument, att det inte hade någon betydelse för utgången i Svea hovrätt. Det stämmer ju inte.
Och då börjar du diskutera i sak, och den saken ja. Har vi ställning till.
Jo, men om jag ser... Om jag måste ju som journalist kunna ifrågasätta ett beslut som jag vet inte stämmer. Därför att ni...
Men du, vi får göra så här. Jag var nära som och katt igår. Ja. Och då var ju en kollega sjuk. Han är fortfarande sjuk. Mm. Och Agneta var borta. Mm. Och Peder eller Oskar var det som de var i kontakt med. Vi har ju sagt att vi ska svara dig på något. Men vi skickar ett meddelande genom Oskar.
Jo, men det är först nu som jag ställer min fråga. Ja. Jag har inte ställt frågan tidigare.
Nej, men då återkommer vi om vi ens vill vara med i något. För vårt sätt att kommunicera är våra skriftliga beslut.
Jo, men om man då ser att ett skriftligt beslut inte håller sig till de faktiska omständigheterna, så måste man ju kunna avkräva er svar.
Men ja. vi återkommer med svar på om vi är tillgängliga för intervju.
Jaha, okej. Okay. Ja. Om ni är tillgängliga för intervju.
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Ja.
När gör ni det, tror du?
Jag tror att jag träffar mina kollegor imorgon.
Okej. Okay. Ja, jättebra. Ni har mitt telefonnummer.
Det har jag ju här i alla fall. Och... Nej,
men du får svara
genom Oskar.
Oskar och
Oskar är... Som du hörde av dig.
Ja, ja, nu minns jag. Ja, jag fattar. Okej. Okay. Ja, all right, tack så mycket så länge. Tack. Hej, hej.
Ja, det där var ju lite ett samtal som jag inte riktigt vet. Det ledde ju ingen vart. Vad är din spontana reaktion, Dick, när du hör det här?
Ja, hon låter väldigt rädd. Och Alltså, här är en av landets högsta domare, det är justitieråd, domare i högsta domstolen. Och man blir lite förvånad när man hör henne prata. Därför att, hoppsan, det var en journalist och vad gör jag nu? Så känns det. Och så då samlar kollegorna. Och ja, det är lite förvånande. Man förväntar sig på den nivån att de ska kunna svara på raka frågor. Ja. Alltså, om hon inte vill svara så att de då säger det. Nej, jag tänker inte uttala mig om det här mer än vad vi har skrivit. Ja, får man ju ta det.
Ja, det lät ju onekligen hoppfullt ändå. Det hon sa att hon skulle återkomma, kanske skulle återkomma med en kommentar. Men då är det också så att senare samma dag så fick jag ett mejl från den här Oskar Persson som hon pratade om, som är administrativfiskal på Högsta domstolen. Och det här, så här låter det svar jag fick från honom. Hej Thomas, jag har stämt av din intervjuförfrågan med justitieråden Agneta Bäcklund, Petter Asp och Margareta Brattström. Det är dessvärre inte beredda att ställa upp på någon intervju. I grunden på grund av att det inte är möjligt för dem att säga något mer än det som framgår av beslutet i fråga. Önskar dig lycka till med er produktion. Och på det så svarade jag så här. Hej Oskar, tack för svar. Men jag måste säga att det är häpnadsväckande att justitieråden duckar på det här sättet. Det åklagarens huvudvittne påstod i tingsrätten var avgörande för åtalet trolöshet mot huvudman och därmed för hovrättens dom. Vi vet att vittnet både ljög under ed och förfalskat det dokument, alltså trading checklist, som låg till grund för hovrättens bedömning av skuldfrågan. Justitierådens motivering att detta inte haft någon betydelse för utgången av målet stämmer helt enkelt inte med de verkliga förhållandena, eftersom domstolen hänvisar till vittnet och dokumentet i sina domskäl. Jag förstår inte hur det inte skulle vara möjligt för justitieråden att säga något mer än de fem rader som står i beslutet. Det är viktigt för rättssäkerheten att vi kan förstå hur domstolen resonerat för att landa i ett så avgörande beslut och därmed kunna utmana hållfastheten i det. Och det var mitt svar, och därefter ekade tystnad från Högsta domstolen. Okej, tänkte jag, eller vi, då får väl Svea hovrätt svara på våra frågor då. För det är ju nämligen så att Högsta domstolen anser då att hovrätten inte hade ändrat sin dom om de hade känt till att vittnet hade ljugit. Och då ringde vi upp Camilla Olsson, som var ordförande när hovrätten dömde Alexander Ernstberg och de andra i andras ledning till långa fängelsestraff, näringsförbud och skadestånd på 170 miljoner kronor. Och det är nu det som hela den här saken antar Kafka-liknande proportioner. För Camilla Olsson, en annan av landets högsta jurister, verkar helt enkelt inte vilja förstå vår enkla fråga. Och vår enkla fråga är ju: om hovrätten känt till att åklagarens vittne lämnat osanna uppgifter baserade på ett förfalskat dokument, hade ni då kommit fram till samma slutsatser i domskälen beträffande andra ledningens skuld? Och jag tänkte att vi skulle lyssna på hur det låter när Camilla Olsson svarar på den frågan.
Ja, Thomas Sjöberg.
Ja, hej Camilla Olsson.
Ja, hej. Tack.
Jag trodde du hade ringt många gånger och rätt jag bara visste kolla vad det var. Jag satt ju med.
Ja, det är så här. Jag ringer dig med anledning av att Högsta domstolen nyligen avslog Alexander Ernstbergs ansökan om resning. Och som motiv så anger Högsta domstolen att, och det här är då direkt citat från deras beslut: det är emellertid inte visat att vittnet i fråga lämnat någon osann uppgift som kan antas ha inverkat på utgången, slutcitat. Och min fråga till dig då är ju, stämmer det här? Om ni hade känt till att åklagarens huvudvittne lämnat osanna uppgifter baserade på ett förfalskat dokument, hade ni då kommit fram till samma slutsatser i domskälen, tror du, beträffande alla ledningens skuld?
Jag tycker det beskriver den här situationen på ett väldigt märkligt sätt ju.
På vilket sätt då tänker du?
Jag tänker ett huvudvittne och så vidare. Jag vet inte riktigt vad du pratar om det. Och jag,
ja, det är ju det här vittnet då som...
Ja, är det ett huvudvittne i alla målet?
Ja, okej. Okay. Låt oss kalla det för ett vittne då.
Nej, men det är inte förståeligt när du ber mig svara på en frågeställning som liksom inte rimmar riktigt.
Nej, men det är ju det här vittnet som du vet hur han heter också. Han sitter ju alltså hänvisad till ett dokument som kallas för trading checklist under ed i tingsrätten. Och det här dokumentet och hans vittnesmål...
Men det är det du vill att jag säger nu. Ska jag överpröva efter
domstolens
avgörande
resningsmål?
Eller vad är det för...
Nej, men jag vill bara...
Det är lite märkligt.
Nej, men jag bara vet, de påstår ju högsta domstolen säger att...
Den högsta domstolen har efter granskning av det som har kommit in det här. I det målet har ju inte jag prövat på något sätt vad som har kommit in.
Nej, men frågan är ju, hade ni kommit fram till en annan slutsats i skuldfrågan om ni känt till att det här vittnet vittnade fanns och hänvisat till ett dokument som är bakdaterat och förfalskat?
Jag har inte tagit del av det material som är inskickat i resningsärendet, så har inte prövat det på något sätt. Och därför kan jag inte ta ställning till det, utan det förutsätter jag förstås att högsta domstolen har prövat om det finns skäl för det.
Jo, men har högsta domstolen frågat er som fattade beslutet i hovrätten om ni hade kommit...
Nej. Det här är ju en prövning som högsta domstolen gör med resningsansökan. Det är ju inget som domarna som har dömt. Det är ju det högsta domstolen har en uppgift.
Jo, men de påstår ju i sitt beslut här att ni hade dömt på samma sätt även om ni hade känt till att det här vittnet inte talade sanning i tingsrätten och att det här dokumentet var förfalskat. De påstår att ni hade kommit... Men ni hade kommit fram till samma beslut ändå.
Det påverkar inte. Hur man ska tolka högsta domstolens resningsbeslut, det måste man ju prata med högsta domstolen om.
Ja, och de svarar inte.
Nej, men vi som har dömt tar ju inte del av det som ges in i en resning.
Nej, men det är inte min fråga heller. Min fråga är, hade ni bedömt fallet på samma sätt om ni hade känt till att det här gittnet ljög under rättegången och att dokumentet var förfalskat? Hade ni bedömt på samma sätt då?
Jag har inte tagit del av den
utredningen.
Jag kan inte säga...
Nej, men min fråga är ju om ni hade känt... För HD påstår ju...
Jag vänder mig emot din beskrivning av det här.
Nej, men jag citerar ju bara högsta domstolens motivering. Och de påstår att ni hade inte dömt på något annat sätt, även om ni hade känt till att vittnet ljög och att dokumentet var förfalskat. Ni hade ändå dömt på samma sätt.
Ja, men det är inte visat att det finns osanna uppgifter som har påverkat utgången i målet. Var det inte så det högsta domstolen?
Jo, men... Nej, jag vet inte, jag ska få dig att förstå det här. Jag menar, alltså, vänta. För ni, er argumentation, i motiveringen i era domskäl så hänvisar ju ni till vad vittnet har berättat och till detta dokument som heter Trading Checklist. Och använder det i er argumentation för att döma Allras ledning. Men om jag nu säger till dig, det är ju visat att det här vittnet har ljugit och att dokumentet är förfalskat.
Att det inte
visat
att det har kommit en
motsvarande
uppgift som har påverkat utgången. Jag har inte
satt
mig in i det.
Nej, men de gör ju sig sitt tal som jag förhör till för Svea hovrätt här. Jag undrar, håller du med om den beskrivningen?
Vilken beskrivning?
Att det inte hade spelat någon roll för domskälen i hovrätten, även om ni hade känt till att vittnet inte hade talat sanning och att dokumentet var förfalskat. Det är ganska allvarligt.
Ja, men för att kunna uttala sig om det är rätt så måste man ju pröva resningen, och det gör man genom att ta del av resningsansökan med underlag. Ja. Och det har inte jag gjort, utan det är också domstolen som prövar det.
Ja, vi talar nog lite förbi varandra här. Min fråga är jätteenkel. Hade ni kommit fram till samma beslut i skuldfrågan om ni hade känt till att vittnet ljög och att dokumentet var förfalskat? Det är min enkla fråga. För det är det högsta domstolen påstår. Att ni hade ändå kommit fram till att de är skyldiga.
Men vi vet att det stämmer det här.
Alltså, jag har inte tagit del av underlaget i resningsansökan och kan inte uttala mig om den. Högsta domstolen har ju kommit fram till att det inte visat att det finns någon osannolik uppgift som har påverkat utgången.
Ja, men hur kan Högsta domstolen veta detta utan att ta frågan så jag har rätt?
Ja, men det är så sker ju. När man prövar en resningsansökan så tittar man ju på målet och går igenom det. Och det gör ju resningsinstansen. Det gör vi i förhållande till tingsrätterna och det gör Högsta domstolen i förhållande till oss. Det gör inte samma domare och samma domare.
Men jag känner till det där, men min fråga är ju uteslutande... Kan man säga så som Högsta domstolen gör att ni hade kommit fram till samma beslut även om ni hade känt till att vittnet gör och att dokumentet han hänvisar till är förfalskat och som ni hänvisar till i era domskäl?
Och vad är din fråga?
Det har jag precis ställt min fråga.
Nej, jag förstår inte vad det är du frågar. Är det så att du inte förstår Högsta domstolens beslut, då får du be dem klaga.
Nej, det sa jag inte. Jag förstår inte hur man kan skriva så utan att...
Ja, men då är det ju Högsta domstolens beslut.
Ja, men de vill ju inte kommentera det, och det är därför vänder jag mig till er. Har de rätt i detta att ni hade fattat samma beslut ändå, om ni hade känt till idag... Då, förlåt, vad som är känt idag?
Det är lite förvirrat. Om du vill får du gärna skriva frågeställning. Men det blir lite förvirrat och när du beskriver. Du pratar ju om Högsta domstolens resningsbeslut.
Ja.
Och vill att jag ska förklara det för dig.
Nej, jag vill inte att du ska förklara det. Nej, jag vill att du svarar på frågan. Hade ni kommit fram till samma slutsats om ni då hade känt till att vittnet ljög och att det här dokumentet som han hänvisar till är förfalskat? Och ni hänvisar ju till hans vittnesutsaga och till dokumentet i er när ni motiverar ert beslut. Och hade ni då vetat om att han ljög och att dokumentet var förfalskat, hade ni då ändå fällt männen till ansvar?
Alltså jag uttalar mig inte om hur jag hade dömt i andra situationer eller så, utan vi har dömt på det material vi har. Högsta domstolen gör en övning av resningsansökan och där har man kommit fram till att det inte visat att det finns osannolika uppgifter som har påverkat utgången. Och du vill veta vad det innebär och den prövningen, då får du höra med Högsta domstolen.
Mm. Ja, de svarar ju då inte som jag har sagt.
Men det är ju generellt så kan jag säga att man är ju inte involverad i resningsansökningar på det sättet. Att man frågar domarna i målet hur det skulle ha påverkat utgången, utan det sätter sig den domstol och de domare som gör
resningsansökning. Okej, okay. Om ni då under rättegången hade framkommit att vittnet ljög och att det här dokumentet var förfalskat, hade ni ändå kommit fram till den slutsen att andras ledning var skyldiga till
de här åtgärderna? Jag kan inte uttala mig om sådana. Det kräver ju liksom en helt annan att jag sätter mig i målet och uppgifterna i övrigt. Och det jag kan inte uttala mig om hur det skulle ha dömt i andra situationer.
Mm. All right. Då så, jag kommer inte längre. Jag tror inte vi kommer längre. Tack ändå för att du tog dig tid.
Tack.
Hej då. Ja, det där var en ganska långt samtal, Dick. Men jag ville att vi skulle spela upp hela det här för att man skulle förstå den återvändsgräns som man hamnar i när man försöker förstå ett beslut i Högsta domstolen och hur hovrätten skulle ha resonerat om det Högsta domstolen skriver i sitt beslut verkligen stämde. Nu har du lyssnat på det här. Och vad är din reaktion på det du har hört?
Ja, man kan väl säga att det är ganska underhållande.
Ja.
I någon mening att det ska vara så svårt att förstå det. Och det här är ju det centrala i frågan. Alltså Svea hovrätt, som du säger, visste inte att han sitter och ljuger. Och det har försvaret påstått och riksåklagaren har instämt i att det här är ett förfalskat dokument. Så att parterna är överens om det. Men det här visste inte Svea hovrätt om. Så att din fråga är väldigt befogad. Men det är överhuvudtaget det här att få ur någonting vettigt i efterhand, alltså domar i Sverige, Det brukar vara lite bättre med yngre domare, men att överhuvudtaget föra resonemang, det är väldigt svårt. Och HD är ju en helt stängd process. Man kommer inte in någonstans. Va? Alltså, det finns en just, det utses tidigt en justitiesekreterare när det är någon, ett mål eller en resningsansökan som har någon substans. Och han gör en utredning och kommer med en beslutspromemoria som avslutas med förslag till beslut. Justitieråden, de har en vecka på sig, möjligtvis några dagar till, och de har annat att göra. Det här är det största ekobrottsmålet i alla fall de senaste 50 åren. Det tog mig en månad att sätta mig in i och få ett grepp om det. Och jag är lika erfaren att ta till med dokumentation som justitieråden är. Men det börjar syssla med hela livet, grävt i såna här frågor. Och så att man har alltså en justitiesekreterare som i praktiken får en oberoende makt. Men han är inte utan, han kan ju vara en duktig jurist, men han är inte utsedd av regeringen att vara en av landets högsta domare. Och sen, och den här totalt slutna processen, vi kommer ju inte, varken du eller jag, kommer ju åt någonting annat än de här 5-6 raderna som HD skriver. Och det här är ju, alltså tingsrätter och hovrätter i alla sammanhang, så ska man ju ha maximal öppenhet. Allmänheten ska ha tillgång till det, vi journalister ska ha tillgång till det och så vidare. Och det här vi nämnde inledningsvis, att det kan förekomma ett jäv i den här frågan. Och den jag syftar på då, det är Margareta Brattström som du hade ett samtal med tidigare. Saken är den att hon har ingått i en redaktion i programmet Plånboken i Sveriges Radio. Och är det något program som har drivit väldigt, väldigt hårt att Allra borde avföras från fondtorget och det är skurkar. De använder till och med begreppet de har stulit pengar från pensionärerna. Det är inga andra journalister som använder det begreppet. Där har hon ingått. Och tanken att de aldrig sinsemellan skulle ha diskuterat frågan om Allra när den var uppe och vad som hetast, den är inte sannolik. Och till saken hör att då var hon inte justitieråd. Ingenting som hindrar henne att diskutera med de här mer eller mindre aktivisterna som driver det här. Och diskutera den frågan. Hon har rätt att göra hur mycket hon vill. Men sen den dagen hon kom på förslag att bara ett av de tre justitieråden ska ta ställning till resningsansökan, då blir hon jävig. Och hon borde direkt ha klargjort, nej, det där är inte lämpligt att jag är ett av de justitieråden. Och det är ganska glasklart. Sen att bevisa att de har pratat med varandra, ja, om den här frågan, det är ju svårt. Men sannolikheten för att de inte skulle ha gjort det, den är i stort sett obefintlig.
Låt oss, som vi då pratar om det här avsnittet i Plånboken där Margareta Brattström medverkade, så låt oss då lyssna på några avsnitt från det programmet. Det sändes alltså den 6 oktober 2021. Då är det drygt 2 månader efter att Allras ledning fälldes i hovrätten. Så domen är ju tämligen färsk när då Plånboken väljer att bjuda in gäster till programmet. Och det som är speciellt med det här avsnittet är att redaktionen för Plånboken har fått tag i en person som sägs vara en av tiotusentals drabbade av i den här Allra-härvan, den så kallade Allra-härvan. Jag tänkte att vi skulle lyssna på valda avsnitt från det här programmet. Och det inleds alltså på det här viset.
Över 100 000 svenskar pensionssparade i Allras fonder. Nu är bolagets ägare dömda för att ha stulit PPM-pengarna.
Då kände jag det att aj, nu är pengarna borta. Nu är det kört.
Har de lurade pensionsspararna någon chans att få tillbaka sina pengar?
Ja, det där, så där inleds alltså det här programmet. Man slår alltså redan från början fast att andra har lurat pensionsspararna. Och det gör man då naturligtvis med den här domen i hovrätten i ryggen. Och man har då bjudit in en kille som sägs då ha drabbats av den här så kallade Allra-härvan. Och jag tänkte att vi skulle lyssna på vad han säger. För det är nämligen så att den här lokföraren, han har alltså sparat i Allras fonder, men då inte när de här så kallade varianterna genomfördes, utan några år senare. Och den här lokföraren har, så att säga, en av finansrebellerna som har varit mest hårdför i sin kritik mot Allra, Patrik Sigban. Han blir uppringd av den här lokföraren, för lokföraren vill ha lite råd och dåd i sitt pensionssparande. Och då får den här Sigban klart för sig att den här lokföraren ska vi kunna använda som ett exempel på en lurad andra kund. Så den här lokföraren blir från och med det, både i Sveriges Radio och i Sveriges Television, han får ge ansikte åt den så kallade lurade andra kunden. Och det är ganska häpnadsväckande. Men vi kan fortsätta med att lyssna på hur det låter när de andra gästerna pratar i programmet. Och en annan av gästerna är Mikael Nyman, som är en annan så kallad finansrebell. Och har också varit väldigt hårt för i sin kritik av andra. Och han finns ju med i programmet. Och nu ska vi se om jag kan hitta just det ljudklippet enkelt här. Här tror jag vi får in
hans fråga om vad pengarna har tagit vägen under den här stunden. Men först vill jag säga hej och välkommen till Mikael Nyman, som är chefredaktör på Pensionsnyheterna och vår expert på pensioner.
Tackar.
Och du har ju följt och skrivit om den här Allra härvan i åratal. Och det handlar ju om att 170 miljoner av pensionsspararnas pengar försvunnit på ett olagligt sätt enligt åklagaren och domen i hovrätten. Kan du på ett enkelt sätt förklara hur det här har gått till?
Så där har vi alltså Mikael Nyman, som då bjuds in till plånboken för att förklara hur tiotusentals pensionssparare i Allras fonder har kunnat bli lurade. Och en annan av gästerna i det här programmet är då Daniel Barr, som då för tiden var generaldirektör för Pensionsmyndigheten. Och Pensionsmyndigheten var ju i alla fallet en part i målet, de var ju målsägande. Och Daniel Barr, direkt efter den friande domen i Stockholms tingsrätt vintern 2020, så några månader senare, så går Daniel Barr ut i en debattartikel i Dagens Nyheter där han varnar för att om inte CHV-rätt fäller Allra, så kommer det vara totalt meningslöst att spara i den här typen av privata pensionsfonder. Det skulle vara rent utav kontraproduktivt för samhällsekonomin. Så att han går i princip ut och, så att säga, förordar en fällande dom i Svea hovrätt. Och vi ska ta och lyssna på hur det låter när Daniel Barr får framträda i plånboken.
Och läsa.
Vi får se hur det går med det. Och jag ska säga välkommen till Daniel Barr också, generaldirektör på Pensionsmyndigheten. Välkommen.
Tack så mycket.
130 000 personer köpte andelar i Allras fond. Hur har de drabbats av det här som har hänt?
Ja, som Mikael påpekade, så har de fått en minskad avkastning på sina investeringar helt enkelt. Den här investeringen, den här varanten som Mikael nämnde, den gick faktiskt plus. Men den har gått ännu mer plus naturligtvis, om man inte hade betalt de 170 miljonerna till en provision.
Så alla Allra spararnas pengar har inte försvunnit?
Nej.
Allra skuld?
Ja, det är ju intressant. Där bekräftar ju faktiskt Daniel Barr att alla Allras pengar inte har försvunnit. Men narrativet så här långt i media och från åklagarhåll är ju att Allra har tagit pensionsspararnas pengar och stuckit. Och Daniel Barr bekräftar ju faktiskt här delvis att det är inte riktigt sant. Alla pengar har inte försvunnit.
Hela det här avsnittet handlar alltså om hur Allra män har begått brott och vad de dömts för. Och gästerna är personer som under hela processen uttalar sig tvärsäkert i skuldfrågan. Och de som ska symbolisera den lurade andra kunden är två personer, där den ena, lokföraren, inte har förlorat en krona. Tvärtom har hans sparande i Allras fonder gått upp, men kanske inte så mycket som han har hoppats. Och den andra personen som intervjuas har inte en aning om han har förlorat några pengar eller inte.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Men det är alltså i den här miljön, den här kontexten, som den här Margareta Brattström blir intressant. Hon är då, som du sa, Dick, i plånbokens expert i vardagsjuridik, och hon presenteras då som professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Vi kan lyssna på ett klipp därifrån.
Lyssnarfrågor står näst på tur, och det döljer sig både besvikelse, ilska och förhoppningar bland raderna i veckans brevskörd. Och så brukar det vara när plånbokens expert på vardagsjuridik svarar. Margareta Brattström, professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Du sitter...
Ja, det var alltså Margareta Brattström. Jag ska då förtydliga att vid den här tiden så är hon alltså ännu inte utnämnd till justitieråd. Men ett drygt år senare, efter det här programmet sändes, så får hon då den här posten i Högsta domstolen, och hon tillträder sin tjänst den 17 april 2023. Ja, det är alltså samma Brattström som vi hörde i det här avsnittet, som ett av tre justitieråd som inte vill svara på frågor om beslutet att neka Alexander Ernstberg resning. Ja, vi kan väl återkomma till det här då, Radik. Margareta Brattström, hur ska man se på hennes så att säga, roll? Först som privatjuridisk expert i plånboken, ett program som alltså tagit stark ställning i skuldfrågan, och hennes senare roll som justitieråd, som en av de som ska besluta om man ska bevilja Alexander Ernstberg resning eller inte.
Ja, dessutom hon är inte bara ett av justitieråden, utan hon är det yngsta justitierådet i den meningen att hon är den av de tre som har varit justitieråd kortast tid. Och det går till så att den som är yngst börjar med argumentationen och talar om vad hon eller han har kommit fram till. Och här har vi då en som troligen har med all sannolikhet är mest insatt av de tre frågorna, eftersom hon har ingått i den här redaktionen och haft med de här figurerna att göra, som har drivit frågan så hårt. Det, alltså, om det här formellt är jäv, det kan nog diskuteras, men är hon lämplig? Nej, hon är definitivt olämplig, och hon skulle ha sagt ifrån sig. När, det är inte självklart vilka, det finns en viss turordning på HD vilka man utser, och så vissa hinner inte om man tar några andra. Och det får inte ens finnas en misstanke om jäv. Och hon skulle ha bara sagt det här är olämpligt, att jag sitter, men det har hon inte gjort.
Nej, och vi kan väl säga så här att det finns fler anmärkningsvärda omständigheter kring justitieråden i Högsta domstolen. Brattströms kollega Agneta Bäcklund, som också då fattade beslutet att inte medge Alexander Ernstberg resning, hon är ordförande i någonting som heter Svenska kriminalistföreningen, som har till syfte att samla intresserade till diskussioner i kriminalpolitiska frågor i vid mening. Och där sitter också rättssakkunnige Simon Rosdahl som styrelseledamot. Och Rosdahl var en av de som dömde Allras ledning i Svea hovrätt. Och kriminalistföreningens sekreterare är Christer Lund, som också han dömde Allra i hovrätten. Och föreningens adress är enligt bolagsfakta Care av Simon Rosdahl, Herkulesgatan 17 i Stockholm, alltså justitiedepartementet. Överhuvudtaget så ingår många av de här aktuella personerna i Allras fall i samma nätverk, som till exempel det som kallas Hilda. Ett nätverk bildat 2008 inom advokatsamfundet. Och där är justitieråden Brattström och Bäcklund medlemmar, liksom tidigare riksåklagaren Petra Lund. Och det var ju hennes vikarie Katarina Johansson Velin som inte ansåg att Alexander skulle få resning i högsta domstolen. En uppfattning som alltså delades av Brattström och Bäcklund. Och det var alltså... precis, och vi kan ju fortsätta på den här... På det här spåret. Ett annat nätverk är Nordisk juristmöte som bildades 1872. Och där nordiska jurister med olika yrkesbakgrund samlas för diskussioner i olika ämnen. I styrelsen för Nordisk juristmöte sitter nämnda Petra Lund, alltså tidigare riksåklagaren. Tillsammans med hovrättslagmannen Camilla Olsson, som alltså är den som dömde i Allra målet och som vi hörde mig prata med alldeles nyligen i det här avsnittet. Petra Lund hann dessutom med att vara hovrättspresident i Svea hovrätt, alltså Camilla Olssons chef, innan hon utsågs till ny rikspolischef. Så om man tittar på de här sammanhangen lite grann ovanifrån, så är det lätt att få intrycket att alla känner alla. De ingår i samma nätverk, de träffas regelbundet och flyttas runt på olika poster i samma ekosystem. Frågan man ändå måste ställa sig då, är inte risken stor att det därmed uppstår en konsensus i ett uppmärksammat mål som Allra, där så mycket står på spel och där så många skulle förlora i anseende i de här grupperna och där staten vid en friande dom i hovrätten skulle tvingas betala enorma skadestånd. Är det här en konspirationsteori som vi ägnar oss åt, eller finns det någon bäring, finns någon relevans i de här sammanhangen?
Ja, det är klart att det finns en relevans att tänka sig att de här personerna inte skulle ha diskuterat Allramålet när det var som hetast. Det kan vi liksom glömma. Det är klart att de har gjort. Och sen i vilka sammanhang vet vi inte. Och det är dessutom självklart när de här tre justitieråden ska fatta beslut att de förstår ju vad det skulle innebära om det blev resning och det här vittnet då inte, och det blir en ny rättegång i Svea hovrätt, och det här vittnet naturligtvis då inte kommer att framträda, och därmed skulle det bli som i tingsrätten och skulle frikännas, och som du säger staten skulle få betala enorma skadestånd. Och allt det här vet de, men det här ska de bortse ifrån i det här läget. Men har de gjort det? De är människor och den här finns där. Och vad det skulle betyda för olika kollegor och vad det skulle förloras i anseende. Alltihop finns ju där. Och just därför är det så viktigt att det är en öppen process. Att vi i efterhand kan titta på den. Vad var det som stod i den här utredningspromemorian? Vad var det för förslag till beslut från den här justitiesekreteraren? Och hur har man resonerat? Men det är helt stängt. Det är fullständigt omöjligt. Det är som... När kungen hade makten att besluta i såna här frågor, en stängd process när det var en aristokrati.
Varför är den här utredningspromemorian inte offentlig handling, tror du?
Ja, det är en väldigt bra fråga.
Men
det är väldigt konstigt.
Ja, för där skulle man ju
förhandlingar och sånt här inte skulle vara offentlig handling. Vi slår ju oss för bröstet med viss rätt inom EU och sådär för vår offentlighetsprincip, va? Maximal öppenhet och transparens och så vidare. Och där är vi kanske ett föredöme jämfört med en hel del andra länder i EU. Men här är ju rakt emot allting sånt. Det är en helt stängd process.
Ja. Alltså, jag får ju lite grann intrycket när jag har kontakt med justitieråden, med högsta domstolen och Camilla Olsson på Svea hovrätt, att de vill inte få frågor om det här. Och De hänvisar till att praxis är någonstans att man hänvisar till ett beslut i frågan då i resningsärendet. Men jag får en bestämd känsla av att de frågor vi ställer, att de är obekväma och att de inte har lust att svara på dem. Att de, när jag pratar med Camilla Olsson, så får jag intryck att de medvetet missförstår, medvetet inte vill medge att hon förstår min fråga. Och det första hon gör i vårt samtal är att hon hakar upp sig på att jag kallar det här vittnet som ljuger i tingsrätten för åklagarens huvudvittne. Det slår ju ner på mig en gång. Men jag har ju fått en alldeles bestämd uppfattning om att Olle Gillström var åklagarens sida, som liksom är ett av den sidans huvudvittnen. Och jag får ju en känsla av att när hon anmärker på den formuleringen, så använder hon det för att, så att säga, ifrågasätta relevansen i min huvudfråga egentligen. Det är i alla fall den känslan jag får, och den är ju lite obehaglig, eftersom jag känner ju då att vi utför, så att säga, ett uppdrag i demokratins namn eller rättssäkerhetens namn. Men här är ju rena, det är ju liksom Kafka-artad situation vi hamnar i med de här höga juristerna. Vad är din reflektion där?
Ja, nej, jag kan bara instämma i vad du säger. Det blir väldigt underligt, va? Det är relativt lätt för oss journalister i Sverige att komma åt makthavare och intervjua dem. De kan krångla lite, men vi kommer åt dem. Jag vet när jag var på TV-Aktuellt ett antal år, om det var någon generaldirektör eller något sånt där som inte ville ställa upp på en intervju, då ringde Gustav Olivecrona upp och sa: "Men fan tror du att du är? Aktuellt vill göra en intervju med dig, vilken tid ska vi komma?" Och sen så kommer man till det här där det är en stängd process, och just i det här målet så luktar det här och där. Alltså det, du var ju tidigare redovisat i din podd och jag i artiklar hur det var öppna politiska påtryckningar tidigt. Och det är väldigt sällsynt att sånt händer. Jag känner till få gånger där det har hänt. Och då kan man ju bara tänka sig hur mycket det har varit under ytan när man gick ut öppet med det. Och det här, när jag började titta på det här och det ringde olika jurister som jag har förtroende för, så säger de typ: "Ja, det här var väl det var." Han sa: "Du förstår väl att det är en politisk dom, Dick."
Kan du ta om det där sista, Dick, för du försvann.
Ja, en när jag pratade med sa: "Det där var väl den dom som staten ville ha." Och en annan sa: "Du måste förstå, Dick, att det här är en politisk dom." Och det här är inga yviga personer, och det är erfarna jurister, va, som jag pratade med, som jag har förtroende för.
Men min fråga då, skulle då de här justitieråden och Camilla Olsson i Svea Hovre, skulle de låter sig köpas eller säljas, eller man nu ska uttrycka, låter sig påverkas då av politiska skäl?
Ja, låter sig påverkas i den meningen att de har förstått att det var nödvändigt med den här domen i Svea hovrätt, att det var oerhört viktigt. Och det här ingår i en process där man inte hade räknat med att det skulle bli 700-800 sådana här fondbolag, och nu gör man allt för att skära ner det. Och det här var ju, man försöker komma åt och påvisa det negativa i systemet tidigt. Så den dåvarande generaldirektören för Pensionsmyndigheten säger tidigt i den här, strax efter man haft sin presskonferens, så säger hon: "Det verkar som vissa av de här bolagen bara har startats för att tjäna pengar." Mm. Ja, det är väl sannolikt, eftersom det är privata företag. Mm. Och så är det ju i hela den här gången med den här värdepappersaffären. De inblandade tjänar pengar, det är privata företag hela vägen. Mm. Och olika har kontrollerat det här och inte sett något fel i det. Och när man pratar med folk som håller på med sånt här, så är det här en typ av affärer som bankerna gör var och varannan vecka på det här sättet. Det är ingenting skumt i det.
Men rättsväsendet och det politiska så att säga, etablissemanget spelar ganska högt spel här. För den här processen tål, har vi ju sett, den tål egentligen inte en ingående granskning. För vi som granskar den här, vi möts av den här typen av kommentarer och i vissa lägen rena lögner. Hur ska vi komma till rätta med det här då? Hur kan man få en öppen debatt och hur kan man få folk att träda fram och berätta hur det egentligen har gått till det här? Eller är så att säga case closed, det finns ingenting mer att göra här. Vi påvisar ju faktiskt i våra podd alla fel och alla så att säga rättsövergrepp som har skett. Men det verkar ju inte hjälpa riktigt. Vad finns det, vad kan vi mer göra, Dirk?
Ja, det återstår att se. Det är de som är dömda och deras advokater har ju inte gett upp frågan, utan det kommer ju komma in nya resningsansökan. Och då är det inte samma justitieråd som ska ta ställning till det. Och därför att det här är fel. Det är fel. Den här domen, tingsrätten kom med en korrekt dom. En enig tingsrätt som friade de åtalade på varje punkt.
Ja, vi får se hur fortsättningen ter sig. Vi kan inte göra så mycket mer härifrån idag i alla fall. Jag vill tacka er som har lyssnat. Och ett stort tack till dig, Dirk Sundervall, som har varit med oss nu för andra gången. Och jag säger inte att det här är sista extra avsnittet på något sätt, utan jag lämnar öppet för att vi eventuellt återkommer när det finns någonting nytt och intressant att berätta om det här. Stort tack!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Grävande journalistik kräver mycket tid och arbete. Därför vill vi erbjuda dig ett sätt att stötta oss så att vi kan fortsätta granska historier som finns under ytan. Om du blir medlem i Under ytan Plus för 39 kronor i månaden kan du lyssna på hela serien direkt utan reklam samtidigt som du möjliggör vårt fortsatta arbete. Följ bara länken i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du lyssnar.